om vi pratar om så här stolthet, så har tv-serien fått ett helt annat status idag än för 10 år sedan. Okay. Alltså det görs jättemycket kvalitativ tv-serie också, eller tv-serieformat.
Är det så att man till och med satsar mer på tv-serier än filmer nu för tiden?
Jag skulle säga det. Mm. Alltså, det märker vi kanske bara i trenden så där, vem det är som gör tv-serier. Att förr var det kanske lite så där att, jag menar, om vi går långt tillbaka i tiden, så tänk liksom Bold and the Beautiful. Det var ju en slags inkörsport, och så ville man inte stanna för länge i ett sådant såpopera-format för att sen skulle bli stämplad. Att det blev liksom, tv-serier var nästan som en plattform för att sen ta sig vidare till film ibland. Okay. Tänk George Clooney från ER till exempel. Liksom en av de klassiska, att han inte ville göra för länge tv, för att då skulle han inte få en chans att göra film. Men nu i dagens läge så ser vi ju en massa stora liksom filmskådisar som flyttar från film till tv.
Det är inte alls ovanligt.
Nej, jag menar Kevin Spacey, som det inte, sen inte gick så bra för sen senare. Nej. Men där vi ett skede så han var ju jättestor filmskådis, och sen gjorde han House of Cards nu under det här årtionde, som ju blev en jättestor grej också. Ja. Och han var en av de där kanske banbrytande som också lite hjälpte sådär lyfta statusen för tvn.
Okej, okay. Men det har ju också blivit någon form, det här 2010-talet har blivit någon sorts binge-watch årtionde, att det är helt okej att sitta och sträckkolla tv-serier.
Mm. Ja, alltså, och tack skulle jag säga. För det känns som att det har varit lite en sån här grej, det är jättemånga som gör det, men det är på något sätt kämmigt att säga det högt. Vet du, sådär att när någon frågar, vad gjorde du på veckoslutet? Mm. Så har man lust att säga, ja men jag var på brunch, eller vet du, jag var på en fest, eller jag har gjort det här, jag var och tränade jättemycket. Men du skulle ju inte säga, men vet du, jag har tittat 16 timmar på tv.
Nej, det är kanske inte det som folk är mest stolta över, men idag kanske det är så. Att det är helt okej för att man har någonting att tala om. För jag vet ju att ett hett samtalsämne, ingen skillnad i vilken grupp av vänner jag rör mig, så är jag alltid tv-serier.
Mm. Ja, jag tror att det är kanske lite det där svåra, att jag menar, jag tänker för 10 år sedan, så då var det lite sådär att man såg på de serierna som kom på tv, och ofta den som visades 9, och du såg det med familjen, och sen kanske i skolan pratade du om det med dina vänner. Mm. Men i dagens läge finns det ju inte riktigt lika mycket det där att vi alla tittar på en serie samtidigt. Så det har ju också blivit lite sådär att man måste hitta de där rätta trenderna. Jag menar, Game of Thrones blev ju kanske den största, sådär som det också skrevs om, att chefer var oroliga att folk ens jobbar mer, för att man pratar bara liksom, vad har hänt i förra veckans avsnitt ungefär på jobbet.
Men exakt. Men det här är någonting som jag faktiskt funderar på här alldeles nyss, alltså när det talar om de här reality-tv-serierna. För jag har någon gång läst någon forskning, man ska inte ta mig på fullt allvar nu, men att till exempel någonting som Paradise Hotel, att ingen nästan erkänner att man kollar på det, utan man säger att jag kollar på det för att ha någonting att tala om på jobbet. Man säger inte att man njuter av att se på det, vilket jag tror att folk ändå gör.
Jag tror att det har lite börjat ändras kanske. Jag skulle nog säga att det nu finns en sån här, mera en skamstämpel att säga att jag tittade igår på Temptation Island Suomi, jämfört med att, vet du, jag såg House of Cards eller Breaking Bad eller Mad Men. Liksom att det finns ju så här bra tv, och så finns det ju dålig tv, så här krasst sagt, om vi pratar stereotypiskt.
Ja.
Men jag skulle säga att det lite håller på att bli bättre, för att man har ju märkt att det är ju ändå, menar, Big Brother blir ju ett jättestort fenomen i Finland nu under hösten. Och det var ju igen just den där som stämmer in på den där forskningen du nämner, att ingen säger ju att jag tittar på Big Brother, men ändå så var det den som toppar mest tittarsiffror. Varje gång kvällstidningen skrev om det, så var det de mest lästa artiklarna. Så helt tydligt så såg ju någon på det, men ingen vågar säga det högt.
Mm. Men om du skulle få säga en sak som kännetecknar tv-serier under 2010-talet, vad skulle det vara?
Bara en sak.
Okej, du får nämna några. Det förstår jag. Men någonting sådär som att om vi säger om 30 år, så blickar vi tillbaka på 2010-talet och så funderar vi på tv-serier. Vad tror du att man först kommer att nämna?
Först kanske fantasy, som nog blev en grej under det här årtionde, som har förr varit lite i stil med reality, att det var lite kämmigt, att det var lite nördigt, att det fanns de där som gillade, men det var inte den stora massan. Men Game of Thrones visar ju verkligen vilket stort genomslag en bra berättelse har, oavsett den innehåller sagodjur eller inte.
Mm.
Så det har ju blivit nog absolut en sån dörröppnare, för att det satsas ett sjuka stora summa och pengar på att hitta den nästa stora fantasy-eposet som man ska göra på tv.
Mm.
Så det är en sak. Att det som har varit nördarnas grej blev mainstream.
Och vad tror du att de som, jag kanske lite fullt kallar någon nörd, men vad tror du att de som har varit inbitna fantasy-fantaster tidigare tycker om att det har blivit lite mainstream?
No, jag gjorde Game of Thrones-podden med Ted Forsström som är kanske just en av de här jättestora fantasy-nördarna. Och jag säger nörd med full kärlek, för att jag menar, jag är en tv-nörd också. Jag skulle inte säga att det mera är ett jättefult ord att använda heller. Bara. För det ser ju att det är någon som kan någonting jättebra.
Mm.
Men där skulle jag kanske säga att att vad han åtminstone sa, att han kände sig lite kluven. Att å ena sidan så är det en jättestor glädje att se att andra också upptäcker någonting man själv gillar. Och det att det görs mera. Alltså att det får lite bättre så att säga status. Det har ju författare också pratat om. Alltså Maria Turchanina och andra som är sådär att det har förr varit lite sådär, aj du sysslar med sån här fantasy. Men att nu så kanske det får mera cred också. Det är ju en bra sak.
Ja visst, helt berättigat på det sättet. Jag tänkte bara att är det någon månad som känner att det här var vår sak och man ville vara lite egendomlig i sin fantasy-värld. Men,
jag skulle nog säga att det nu är egendomliga på sitt eget sätt. Jag menar, ingen har ju sån full koll som de som verkligen har följt med. Nej, det liksom från början.
Sant. Det är faktiskt sant. Och jag tänkte nu med att du som är väldigt, väldigt insatt i det här skulle kunna presentera lite att vilka har de allra största tv-serierna varit under 2010-talet?
Det här är ju alltså sådär världens svåraste fråga att ens bli ställd, speciellt för någon som tittar på allting.
Ja.
För det blir ju lite det där att ska du välja det som flest människor har tittat på? Ska du välja det som man har pratat mest om?
Ja.
Eller ska jag välja de jag själv personligen tycker mest om? Alltså det var ganska svårt.
Ja, det blir jättesvårt. Alltså det finns en artikel på svenska.yle.fi som du har skrivit där du presenterar alltså en 10 i topp. Och där finns det många kända med. Alltså jag kände igen väldigt många av dem. Så att någonting har du gjort rätt, tänkte jag säga. Men det är ju alltid sådär, det är jättesvårt. Alltså det skulle bli, om man ska börja gå in på alla de där kategorierna som du sa, så skulle man måste ha typ just en Oscarsgala här. För att det finns då bästa klipp och det finns bästa story, det finns bästa fantasy-serie, vad som helst. Men om vi tar på ett allmänt plan så här. Eller hur har du tänkt när du har presenterat den här listan?
När jag fick frågan att kan du sammanställa en lista på serierna vi kommer att minnas från det här årtionde. Och där försökte jag på något sätt sammanfatta lite de här liksom största trenderna som jag tänker att har varit på något sätt egna. De har hämtat någonting nytt eller någonting som är minnesvärt. Sen finns det en massa andra serier jag gärna ska ha haft med men att som nu inte bara platsa. Och vi pratade lite tidigare om att det har varit liksom fantasy-epos årtionde. Och Game of Thrones finns därför med på den här listan. Det är faktiskt min topp två på andra plats.
Trots att den där sista säsongen då fick väldigt, väldigt mycket kritik. Jag tror jag aldrig har sett en sån hatstorm om någon tv-serie någonsin.
Vi får hoppas att sen när den där boken någonsin ges ut, den där sista boken som aldrig hann komma ut i tid, så därför måste HBO hitta på eget och det blev kanske inte så bra, det där slutet. Så kanske vi får ett mer värdigt slut en annan gång. Men jag skulle ändå säga att det här är absolut den mest minnesvärda, en av de mest minnesvärda serierna. Ja. Det har varit den mest omtalade serien, det har varit den största, alltså flest har tittat på den globalt sett. Och den skapar ju en sån här fantasy-rörelse som vi ännu ser idag, att det kommer hela tiden nya fantasy-satsningar.
Och om inte jag har förstått det helt fel så är det också flera stycken sån här Game of Thrones spin-off-serier på gång. Vissa har lagts ner redan i produktionsstadiet, men att det är många på kommande, så man ser ju alltså en uppgång i det här fantasy-tema.
Jo, det är en som har fått grönt ljus.
Okej.
Okay. En annan som har lagts ner, men vi får se, det kan hända att det kommer flera ännu. Men därför liksom fantasy-kapitlet finns med på den punkten. Sen när du frågade tidigare vad vi kommer att minnas, så det som jag också har haft med som en röd tråd den här listan är det som har varit det här årtiondets stora har varit komplexa män med mycket känslor.
Okej.
Okay. Och det har synats till exempel i Breaking Bad, som ju absolut har varit en av de serierna vi kommer att minnas starkast.
Ja.
Där hade vi Walter White som var huvudpersonen som fick cancer. Han var kemilärare på högstadiet och så bestämde han sig för att bli knarklangare.
Och redan det där är en story som, ja, man köper ju den direkt. jag kommer ihåg att det tog ganska länge innan jag hakade på den serien. Jag har faktiskt sett hela också två eller till och med tre gånger tror jag. En av mina absoluta favoriter, men bara den där storyn. När man läste på nätet att det här finns ute nu. Det är någon som sadlar om och tänker att den ska bli knarklangare.
Så en familjepappa i förorten. Det liksom kunde vara vilken av våra farsor som helst.
Men precis. Och sen på något sätt så blev ändå den här onda Walter White blev ändå protagonisten på något sätt i den här serien. Så väldigt inte vet jag nyskapande, men i alla fall väldigt, fick mig att fastna väldigt hårt vid den här serien.
Mm. Och de som har gjort den så har pratat också om att de fick tacka delvis Sopranos för att den blev av. Mm. För det handlar ju också om en sån här, så att säga, jag menar, en knarklangare tänker vi ju att det måste ju vara the bad guy på något sätt i serien. Och Sopranos handlar ju om en mafia chef i princip som själv går i terapi. Så vi får liksom se de här, att det är inte så svartvitt det här med vem är ond, vem är god. Mm. Och det är ju lite samma sak i Breaking Bad. Alltså en man som har ett komplext känsloliv, så det finns mycket att på något sätt fundera och beta av i det. Alltså det blir en djup berättelse. Mm. Att det är inte så svartvitt som att vi har de där pahisarna och vi har de där som är bra.
Ja, men då har vi avverkat fantasy, och vad skulle du lägga Breaking Bad i för kategori?
Svåra män.
Svåra män, det var så komplexa män. Ja. Det var den som var 2010-talet också kännetecknade där.
Ja, vi har lite Mad Men och vi har lite annat också. Vi har The Wire och sånt här som vi minns.
Mm.
Och sen skulle jag också säga, kanske den tredje stora är liksom historiska draman. Alltså draman som baserar sig på någon annan tidsperiod. Vi har haft en massa, liksom, vi har haft Peaky Blinders som handlar om gangsterdrama i England. Vi har haft Downton Abbey som är liksom så här klasskillnader. Vi har haft Gentleman Jack som handlar om en av Europas första öppet lesbiska feminister. Ja. Som också utspelar sig alltså för 100 år sedan, 200 år sedan, nu minns jag inte exakt. Och så har vi haft Tjernobyl som ju handlar om liksom en historisk katastrof. Så att jättemycket sånt här som har hänt förr, och vi får en annan inblick i det. Det har också varit en stor grej.
Jag tror också att det är viktigt där med den där historiska korrektheten, att man kan lära sig någonting samtidigt. För det är någonting som jag har fäst uppmärksamhet vid, att många nya serier, också den här som kom ut här alldeles nyligen, Beforeigners heter den. Så där är också finns karaktärer som man kan känna igen, att de här faktiskt existerar under vikingatiden, vilket gjorde att den här serien blev ännu bättre för mig.
Absolut, det här med att alltså, vi vill ha någonting som baserar sig på verkliga händelser. Det ser vi mest kanske i filmvärlden just nu, att var och varannan film är sådär inspirerad av sådana händelser eller så. Ja. Det ger genast lite skjuts för filmen. Och det är nog samma trend inom tv-serier. Jag menar, The Crown har jag på femte plats. Att det här har ju varit en otrolig succé, där vi har fått mera information om någonting som är så polerat och har en så stark fasad utåt, att vi vet hemskt lite om den där brittiska kungafamiljen. Men att vi vill ha det där att när vi har sett ett avsnitt så kan vi genast gå till internet och börja söka upp att, men vad stämmer inte?
Ja.
Att det är lite som någon sån, inte dokumentär, vi vill att det ska vara mer saftigt och mer dramatiserat.
Ja, det
och lite
det
mer drama.
Med.
Ja, exakt. Att det ska vara lätt på något sätt att ta till sig. Men vi vill ändå ha den här lilla liksom, sanningskornen med i det också.
Ja, det är intressant. Tror du att det här kommer att ta sig ur 2010-talet följer med oss till 2020-talet också?
Ja, jag tror att vi liksom, speciellt nu när vi lever i en sån här övergångsfas, att det blir streamingtjänster kommer i en rasande fart. Så de konkurrerar ju med varandra så mycket mera. Och då är det ibland svårt att sälja en totalt abstrakt berättelse som är sådär, det här är nästa stora drama-epos till exempel. Att det hjälper det där, det finns en igenkänningsfaktor, att vi vet att det baserar sig på någonting som vi kan relatera till. Mm. Så jag tror att det är ett jätteenkelt sånt här marknadsföringstrick som man kommer att använda sig av.
Men det är också någonting som vi kanske borde tangera här i det här snacket om 2010-talets tv-serier. Alltså det här streamingtjänsterna, de har ju tagit sig in på 2010-talet något så fruktansvärt. Det finns väl oändligt många redan nu och det lanseras nya hela tiden.
Jo, jag tror att en stor del av det, förutom alltså den tekniska utvecklingen, så också det här med att om vi nu pratar det här med tv versus film, att vad är liksom mer relevant för oss idag. Så du kan få en hel streamingtjänstbibliotek för samma summa som du går på en gång på bio. Alltså bara ren det att du har ett otroligt bibliotek av både filmer och tv-serier, som jag tror att absolut är en stor orsak för det satsas så mycket på tv-serier idag, och varför de tilltalar så mycket oss. Alltså det bara är billigt.
Ja, men det är ju det. Nästan alla har möjlighet att betala den där ena månaden. Men nu när det börjar bli så många så måste man ju ha alltså 10 olika streamingtjänster. Och då börjar den där månadsutgiften vara ganska saftig redan. Så min teori som är helt okunnig i det här är att vi kommer att gå tillbaka till tidigt 2000-tal med mera pirat.
Va?
Jag tror det, för att folk har inte råd mera att betala liksom för 5 stycken plattformar där de får se.
Men det där har ju ingen logik, den där nätverken.
Nej, jag tänker så.
Nej, men okej, för jag är en sån där som dras till en streamingtjänst enligt utbudet. Mm. Alltså sådär att jag är inte lojal till någon tjänst.
Okay.
Om inte det finns någonting bra så stänger jag av min prenumeration.
Ja.
Och sen startar jag upp en massa olika mailadresser, för man får ju liksom en gratis månad när du har en ny mailadress.
Här är pro-tip.
Jo. Så på det sättet så kan du ju nog hitta sätt att inte behöva betala liksom, vad är det, omkring 5-15 euro per tjänst i månaden, utan du lite så här spelar det också. För det har också gjort studier att folk, det där med pirattjänster, så det finns inget självändamål i att människor vill få det gratis, att folk är helt villiga att betala om det finns.
Ja.
En orsak till pirat var ju också delvis att det inte fanns tillgängligt på något annat sätt än att ladda det.
Är det sant? Jag tror ju mer på dig som faktiskt är insatt i det här på mig själv nu. Så att jag, och kappvändare som jag är, så byter jag väl åsikt då, att vi kommer nog att hålla kvar streamingtjänsterna. Men nu gled vi helt iväg. Du hade ju också en topplista, alltså 10 stycken tv-serier som vi kommer att minnas från 2010-talet. Och vilken hittar vi helt i topp?
No, den kanske är en blandning av ganska mycket här. Jag menar, om jag har haft svåra män, jag har haft fantasy och historiska draman som sådana kategorier. Så min nummer etta är Handmaid's Tale.
Yes, okay.
Och den är ju någonting mitt emellan allt det här. Det är inte en fantasy-serie, den är inte direkt historisk, för den utspelar sig i framtiden. Och den handlar ju inte så mycket om svåra män. Nå, delvis är de i maktposition i den här serien, men huvudfokus är ju faktiskt på en kvinnlig karaktär. Och det, jag skulle nog säga att det är också en trend under det här årtiondet. Så vi har fått en massa bra serier med starka kvinnor i huvudrollerna. Det är ännu en växande trend. De har inte fått de där, alla har inte fått de största mängden priser och så här. Utan det kanske är nu någonting som man lite har testat under det här årtiondet.
Men du tror att det kommer att braka loss riktigt ordentligt 2020-talet?
Hela tiden mer, tror jag, absolut. För man har nog fått så mycket bekräftelse för att om det under det här årtionde delvis ännu har funnits skeptiska åsikter att vill någon se en serie som bara handlar om brudar. Och nu via lite testgrejer har visat, men det finns nog en publik för det, så tror jag att man kommer att våga satsa mer på det. Och speciellt med hela liksom samhällsdebatten som pågår just nu, så skulle jag säga att det finns jättemycket intresse och pengar att hämta i det också. Men därför Handmaid's Tale, alltså, som handlar om, den är ju väldigt aktuell om vi tänker helt alltså på vår värld just nu, vad som diskuteras. Det handlar om en dystopisk värld i framtiden där vi också får se hur det gick fel. Men i stora drag så handlar det om, det har skett en statskupp, fertiliteten är nere, det är klimatförstörelse på gång och en handfull kvinnor är ännu fertila och de har tagit som slavar för att se till att man ännu får barn ut i världen.
En riktig dystopi, alltså, låter fruktansvärt. Jag har inte själv sett den här, hört i listan, långa listan över tv-serier som jag borde se. Och det tänkte jag faktiskt, vi ska börja avrunda här, men jag tänkte ännu fråga dig, My, hur ska man prioritera tv-serier? Hur ska man hinna se på så många som möjligt?
No, inte vill jag ju tvinga någon se på allt sådär.
Men jag tror att de flesta sitter i samma båt som jag och tänker, man har en lång lista på telefonen, den ska jag se, den har jag blivit tipsad om, den här låter bra, den här jag läst om. Men man vet inte ens var man ska börja, och sen det finns det 4-5 säsonger, så alla har inte tid att kolla kanske 10 timmar heller varje dag.
Man måste ju bara börja någonstans ifrån, alltså det som tilltalar dig själv mest. Det är också lite en fallgrop att se liksom på allting bara för att man borde. För att det är ju inte alls sagt att du ens gillar det då i slutändan. Men jag skulle säga alltså att jag brukar ofta välja enligt vad det snackas om mest, för att jag vill ha en åsikt om det som alla andra än har en åsikt om. Handmaid's Tale, som jag nog valde på plats ett, så det skulle jag säga att det är en av de mest minnesvärda, bara för att den har fått så mycket så här, den har skapat så mycket snöbollseffekter helt på riktigt i vår värld. Som vi ser till exempel att kvinnor demonstrerar mot abortlagstiftning just nu, alltså 2018-2019, i de här röda kapporna som de där karaktärerna bär i serien.
Ja.
Så därför håller jag den på plats ett. Jag skulle inte säga att det är den världens bästa serie. Alltså det är inte, jag tycker själv att kvaliteten har dalat ganska mycket de senare säsongerna. Som tyvärr är ganska vanligt, att en serie börjar starkt men den slutar kanske inte lika starkt. Men däremot så skulle jag säga att den är ju nog absolut aktuell, så det är ju någonstans att börja. Börja från topplistan.
Börja från topplistan, den hittar man på svenska.yle.fi.